Oskar Palmenfelt utbildar skolpersonal i konflikthantering och medling mellan elever. I den här intervjun ger han många konkreta tips om hur gå tillväga vid konflikthantering. Om förutsättningen är rätt går det att medla till och med vid grov misshandel med elever. Välkommen Oskar Palmenfelt.
Tack så mycket.
Okej, men då kör vi igång på en gång då.
Det gör vi.
Den givna första frågan, det är: vad är konflikthantering?
Det är en bra fråga, och konflikter, det är ju en naturlig sak i skolans vardag. Faktum är att det är ju naturligt överallt där människor finns. Och då är frågan så här: när en konflikt uppstår, hur närmar vi oss den? Och då kan man säga att alla konflikter går ju inte att lösa, men alla konflikter går att hantera. Så frågan är ju då, när det uppstår en konflikt, och det kan ju vara allting från att med småbarn, någon tar en penna från någon annan, eller en elev skämtar okänsligt och skojar med en annan och det blir bråk i korridoren, eller någon känner sig utanför i gruppen och börjar sprida rykten eller försöka förstöra för någon annan för att komma in i gänget. Det kan ju vara allting från små till jättestora saker.
Mm.
Och om en pedagog då går in och försöker lösa konflikten åt eleverna, till exempel att säga åt eleverna hur de borde göra, ta mobilen ifrån eleverna eller försöka hota dem med att man ska ringa hem eller de får inte vara med på någon rolig aktivitet om de inte skärper sig.
Nej.
Eller så. Då har man ju inte gett eleverna möjlighet att själva hantera konflikten. Utan det som skolpersonal bör fokusera på, det är att skapa ett samtal och en dialog mellan eleverna. Så att eleverna får en möjlighet att lära sig om sociala förmågor, som att lyssna på andra, uttrycka sina känslor och behov och hitta lösningar. Så vår definition av konflikthantering skulle vara då att skapa möten och möjligheter till samtal och förhandling mellan eleverna.
Jag tänker lite mer på vad du sa tidigare här. Vad händer om personalen, skolpersonalen, ibland stjäl konflikterna från eleverna genom att lösa dem i regler? Går du att säga något mer om det?
Ja, alltså om man ska vara lite hård så kan vi säga att man stjäl elevernas möjlighet till utveckling och lärande. Därför att man tar bort deras möjlighet att få vara kreativa, att få prata med varann istället för att en vuxen ska komma och bestämma. Så att i längden skapar man ju en spiral där eleverna kanske får lära sig om regler, de får lära sig att lyda, men de står ganska utan verktyg när det kommer till att lösa problem i sina egna lekar eller spel. Och i förlängningen blir ju konsekvensen att man inte har fått träna på hur man löser konflikter i den egna familjen eller på jobbet. Så att det är ju en otroligt viktig, grundläggande egentligen uppgift som skolan har.
Har du några konkreta exempel?
Ja, säg att vi har två stycken elever som går i samma klass, Liam och Lilly. Och Liam, han har haft en lektion i matematik, och då har han fått stanna kvar efter den lektionen. Ja. Därför att hans lärare har kanske sagt att han behöver studera lite mer för att nå målen. Och när han då kommer ut på skolgården lite irriterad över det här, så står hans klasskompis Lilly där och studsar med en boll. Och hon kanske kastar den här bollen mot Liam, och han är ju inte beredd att få den rakt i huvudet. Så här. Och han vänder sig om, han ser Lilly, han springer mot henne och får tag i henne precis innan ingången till skolan och tar hennes mössa och kastar den i backen. Och där kommer en pedagog in och pausar självklart konflikten. Och då är det lite så här, beroende på hur den här pedagogen agerar, så kan man väl säga stjäl pedagogen konflikten eller hjälper konflikten till eleven, personalen till att lösa situationen. Och om personalen då går in i vad vi kallar för domarrollen, då ser ju den exakt vad som har hänt. Jaha, här har vi Liam, han kanske har busat förut och nu har han tagit tag i Lilly, och det har han gjort förut. Då säger vi till Liam, släpp nu genast henne, ge tillbaka den där mössan, säg förlåt, typ. Och då har ju pedagogen gjort ett domslut, kan man säga, utifrån vad den har sett. Medans om pedagogen istället bara skulle separera eleverna. Hörde ni, lägg av Liam, släpp henne, gå nu bort till dina kompisar. Lilly, sluta och reta Liam. Och sen på lektionen, då får ni inte sitta i samma grupp längre. Ni får sitta liksom separera i klassrummet. Ni får inte sitta vid samma bord i matsalen. Oj, vad lugnt och skönt det blev, kan man tänka. Och den här strategin vet jag ju att man gärna använder. Men frågan är ju, har vi löst elevernas konflikt? Vi har ju stoppat situationen på skolgården, men mest troligt kommer den ju att blåsa upp igen någon annanstans. En annan typ av konflikt som kan uppstå mellan elever skulle ju kunna vara den här skämtaren i klassen till exempel, som slänger ur sig skämt, och vi kan kalla honom för Soran i den här situationen. Och han har en kompis, Anton, klasskompis, som är den här fotbollskillen och duktig på att spela fotboll, och nu har ju Anton gjort ett jättesnyggt mål här i fotbollen, och Antons pappa har filmat och Anton har lagt ut det här i klasschatten, och då har ju Soran skrivit någon skämtsam kommentar som Soran tycker typ, ja ja, det är väl klart att man kan göra mål om man har storlek 55 på skorna eller någonting. Och det där ser ju Anton här, blir jättesur, går fram till Soran, tar hans mobil och ska radera den här kommentaren. Och vad gör Soran när någon tar hans mobil? Han blir ju jätteupprörd, eller hur? Och springer efter, och det blir världens bråk på skolgården, och de säger alla fula ord som finns i hela ordboken. Och så kommer en pedagog in och bryter där. Och säger kanske, hörde ni, lägg av nu, ge tillbaka den mobilen. Då har ju läraren avslutat situationen, men kanske inte hanterat konflikten. Dagen efter när Soran och Anton ska göra klart ett grupparbete, hur går det då? Ja, då blir Anton jättesur och stormar ut i klassrummet. Så att där behöver ju, om liksom konflikten finns kvar, då behöver den hanteras. Och vårat förslag, det är ju att vi erbjuder eleverna en möjlighet att prata med varandra. Därför att en enkel väg att gå, det är ju bara att Anton och Soran får vara i olika grupper under grupparbetet, och att man försöker hålla isär dem. Det vi kallar för
polisrollen. Och då är, som du säger, då är risken att konflikten blossar upp om och om igen och kanske förstärks till och med.
Ja, exakt. Precis, och eleverna får liksom inga verktyg, ingen träning på hur de kan göra när det har uppstått en situation, utan det är också att ha empati och förståelse för andra är ju väldigt viktiga sociala förmågor. Ja. Och om man aldrig får prata med dem, säga att det finns en elev som kanske utsätter andra Soran. Han skämtar på andras bekostnad och andra tycker inte det är så kul, och då får han ha ett individuellt samtal med sin mentor. Och då säger mentorn, Soran, du måste sluta skämta för de andra blir ledsna. Och absolut, då har Soran fått lära sig om skolans regler. Men då är det ju på något sätt att han bryter mot skolans regler när han skämtar och kränker någon. Men problemet är ju inte här att han bryter mot regeln egentligen. Problemet är att någon annan blir ledsen. Det är ju därför det är så kraftfullt om då kanske Soran får sitta med den andra personen och personen själv får förklara för Soran hur den känner. Istället att en skolpersonal ska förklara. Är du med? Skillnaden?
Ja, visst, absolut. Och sen också, vi kan fortsätta med det här spåret. Men jag tänker att när pedagogen går in, när det ska ske som du tycker helt enkelt, och din erfarenhet säger, så ska det vara en paus först.
Ja, exakt.
Varför ska det vara en paus först?
Ja, jag tror att ryggmärgsreflexen hos många, det är ju att man vill lösa situationen där och då. Man kanske frågar, hörni, vad är det som har hänt här? Soran, berätta, vad händer? Och då är ju Soran i affekt och han börjar skrika, Anton har tagit min mobil, han är dum i huvudet. Och Anton svarar ju, visst, han har skrivit kommentarer om mig, ja, men det var bara ett skämt. Det går inte att lösa konflikten där och då på skolgården. Och därför är vårt starka tips att vi tar en medveten konfliktpaus. Alltså att vi säger, men jag ser att det finns en konflikt, jag ser att ni är ovänner och ni ska få lösa det här senare. Kan vi ses i eftermiddag efter skolan, eller kan vi ses imorgon på håltimmen och prata om det här? Och är du med på skillnaden nu mellan att läraren bara säger stopp, sluta, ge tillbaka mobilen och sen lämnar det? Då har man ju på något sätt försökt lösa situationen där. Men i att man istället erbjuder ett samtal senare. Kan vi hålla kontrahenterna isär? Ja, jag tror det spelar ingen roll om vi jobbar med skolmedling eller hur vi jobbar. Det är nog förstås stor risk att de kommer att säga saker till andra eller kommer att drabba samman, så absolut. En idé kan vara att göra så att vi separerar eleverna. Vi brukar alltid rekommendera också att när man pausar konflikten så ber man eleverna att hålla sig ifrån varandra. De behöver inte prata med varandra, de behöver inte prata med några kompisar om det här. Fundera på vad ni vill säga till varandra.
Jag förstår.
Och som vem som helst kan räkna ut så håller de ju inte alltid det här. Men det är ju mycket bättre att man ber dem det än att inte göra det. Vi tycker att man ska följa en väldigt tydlig struktur. Och det är någonting som många som jobbar i skolan känner sig väldigt hjälpta av. Därför att det finns än så länge dessvärre ganska lite utbildning i konflikthantering på lärarprogrammet. Det är mycket så att man får uppfinna hjulet själv. Och många lärare har otroligt mycket erfarenhet och är väldigt duktiga på det här. Medan andra är lite nya och inte riktigt vet. Men konsekvensen blir ju att personalen på skolan gör inte likadant, och det blir en skillnad beroende på om jag går till min mentor eller till kuratorn eller till den här nya läraren. De har olika idéer. Så vi vill ju ge skolan ett gemensamt verktyg för exakt hur det samtalet går till eller hur man gör just det samtalet. Men i de äldre åldrarna och där kan det ju behövas lite mer förberedelse, för det är liksom inte lika mycket småtjafs där han tog min penna eller om hon sa en dum sak, utan det är kanske mer det här Soran och Anton situationen där någonting har pågått under ytan ett tag och sen exploderar det. Så att då behöver man ju försöka bedöma lite hur allvarligt är det här nu. Därför som du var inne på då, om det är en mobbingsituation, då vill vi undvika medling, medan som det är med jämbördig konflikt, då kan vi göra medling. Så att vi rekommenderar ju att man börjar med att faktiskt ta ett litet individuellt samtal med varje elev och snabbt lyssna in då. Vad är din upplevelse av det som har hänt? Kan du säga att du har något ansvar i den här situationen? Vad tänker du om situationen? Har du något du vill fråga den andra? Och framförallt då, hur vill du att det ska se ut i framtiden? Först är det viktigt att göra en bra introduktion helt enkelt och berätta så här, hej, vem du är. Vi brukar alltid säga att man ska säga att man själv är opartisk. Jag är inte här för att bedöma eller värdera nu vem som har rätt och fel. Jag vill bara lyssna på dig. Och sen så ställer vi bara öppna frågor. Var börjar din berättelse om den här situationen?
Okej, jag förstår.
Fråga. Och sen frågar vi, hur kände du när det hände? Vad tänkte du då? Och samtidigt så antecknar vi förstås lite för att veta sen hur vi ska förbereda. För nu pratar jag om en medling med en lite mer allvarlig situation.
Ja, men det är bra.
Så att vi kan förbereda oss på ett bra sätt. Och sen tycker vi alltid att det är viktigt att fråga det vi kallar för ansvarsfrågan. Alltså, var det någonting du gjorde som du kunde ha gjort annorlunda för att undvika den här situationen? Eller hur kunde var det något du gjorde som var dumt helt enkelt? Och här vill vi ha ett opartiskt förhållningssätt. Det är ju väldigt lätt att gå in i en lite dömande roll här och säga, Anton, du vet att man inte får ta Sorans mobil. Kan du förstå hur Soran kände när du gjorde så här? Eller hur hade du känt om någon hade tagit din mobil? Alltså, det sitter lite i ryggmärgen att man försöker, uppfostra eleven under mötet. För man vill ju så gärna att den ska få empati för den andra och att den ska förstå vad dens beteende har fått för konsekvenser. Men vad blir resultatet när vi försöker pressa eleven och erkänna eller så? Jo, då känner ju eleven bara att det här, nu är det ytterligare en från skolan som ska säga till mig hur det borde vara och jag har gjort fel och alltid ska de skylla på mig. Så att man tappar lite elevens förtroende. Det är där det här opartiska förhållningssättet kommer in. Att jag är inte här för att bedöma och värdera, jag vill bara höra din bild av situationen.
Och samtidigt sitter båda eleverna vid samma bord. Och lyssnar på
precis.
Varandra.
Och nu har jag väl lite grann pratat om det här individuella samtalet först. Och i det samtalet så vill vi också bedöma här nu, är en medling rätt verktyg? Har du någon gissning på när är medling inte bra?
När det inte bara handlar om det som är den direkta konflikten.
När det finns mer under ytan,
precis.
Du på? Ja, det kan vara, det är en intressant tanke. Vi brukar utgå från att om eleven måste ta ansvar för sin del. För om Anton säger, nej men jag tog inte hans mobil, han ljuger. Då är det ju svårt att göra en medling. Eller om Soran säger, nej det där har inte jag skrivit. Nej, han överdriver. Då kan vi inte heller ha en medling, eller hur? Så att eleverna, de behöver inte säga att åh, förlåt, det var så dumt av mig att ta hans mobil.
Nej.
Men de behöver säga, ja, jag tog hans mobil. Men jag tyckte det var rätt åt han, för han hade skrivit det. Men ja, jag gjorde det och jag förstår att det gjorde honom arg. Då tar man ju ansvar, så att säga. Sen en intressant sak nu då, som är jätteviktig. Det är att en medling som är lite större då, den måste vara frivillig. Så att i det här förmötet som vi kallar det då, individuella mötet, så behöver ju eleverna säga att den vill träffa den andra i ett medlingsmöte. Och det handlar ju om det där vi var inne på också då, är det mobbing eller är det en konflikt? För att om det är mer än en kränkningssituation, en mobbningssituation, då kommer eleven som är utsatt mest troligt att säga att den inte vill träffa den andra. Så där har vi en så kallad en säkerhetsspärr då. Sen bedömer vi förstås i förmötet om eleverna kan delta i det här mötet på ett bra sätt. Kan de vara lugna eller är de för skärrade och oroliga eller är de för arga? Då bedömer vi att en medling inte är lämpligt. Så att det där är ju, det är ju därför vi har det här förmötet. För många tänker ju lite grann, om du ursäktar att jag ställer den där frågan, vad du tänker. För många tänker att så här, nej det går inte om konflikten är för allvarlig eller om... Faktum är faktiskt, även om det är lite ovanligt då, men det går att medla även om det har blivit en polisanmälan, en grov misshandel. Eller
till och med då.
Till och med då går det, men då måste man ju vara jättenoggrann med att göra den här lämplighetsbedömningen. Så
en form av självinsikt krävs från den unge?
Det kan man säga, och en vilja att faktiskt möta den andra och i lugn och ro förklara sin syn på situationen. Då är det medlingsbart.
Jag har pratat med andra konflikthanterare. Mm. Och då har jag hört att många elever när de får höra den andra elevens, hur den andra eleven känner, då kan det gå upp, vad ska man säga, ett ljus om så här mycket smärta eller ja, har jag orsakat den andra eleven.
Ja visst, nej, men vad spännande.
Och det kan förändra ja, situationen helt.
Ja, och det är ju precis det vi vill uppnå i medlingen då. För att om vi bedömer att nej, men Anton och Soran borde träffas, det är en bra idé. De kommer nog kunna sköta det på ett bra sätt, som du säger. De har en viss självinsikt här och får mötas. Det är tydlig introduktion. Det här mötet, vad mötet syftar till, medlarens roll, var opartisk och också spelregler för mötet. Det är ju det man ofta missar om man bara sätter eleverna tillsammans. Hör ni, vad var det som hände? Soran, berätta. Då har man liksom, man har inte gjort förmötet, man har inte förmötet. Berätt med en bra introduktion med spelregler och då vet ju inte eleverna hur de ska bete sig. Men i den här medlingen då så sätter vi spelregler, vi fördelar ordet. Anton berättar för Soran, vad är din upplevelse av det som hände? Och Anton får berätta och sen frågar vi Anton precis det du sa nu. Men Anton, hur kändes det för dig? Hur kändes det i magen när Soran skrev de här sakerna om dig i klasschatten? Och då får jag Anton uttrycka, men jag blev ledsen eller jag blev så arg eller det kändes jättejobbigt för det är inte så kul att ha jättestora fötter, kanske han säger.
Så det som du sa förut är just det här med empati, att väcka empatin för den andra.
Ja, precis, precis. Och då kanske Soran kan tänka till att hans, ja för han vill... Mest roligt, de allra flesta vill ju egentligen inte göra någon annan illa. Han vill ju vara rolig, han vill ju få uppmärksamhet. Och får han då höra i ett lugnt och sansat samtal att mina kommentarer gör någon annan ledsen och arg. Då, precis som du säger, då kan han ju få empati för Anton och kanske då sluta sitt beteende. Och det kan ju vara så mycket mer kraftfullt än att en lärare tar ett individuellt samtal med Soran.
Att det är just det i den situationen som det sker.
Ja, exakt.
Då blir det någon form av, vad ska man säga, psykologisk press på eleverna att ta fram den här empatin helt enkelt.
Ja, det skulle väl kunna vara ett sätt att säga det på. Och det beror väl helt enkelt på att om man får lyssna på någon annan som pratar från hjärtat så att säga, så skapas det ofta förståelse Det är också därför det är så viktigt med den ansvarsfrågan. Att man frågar, ja men Soran, är det något du kan ta ansvar för? Var det något du gjorde som var dumt? Och då kanske Soran säger, ja men det var dumt av mig att skämta. Eller Anton säger, ja det var dumt att ta den där mobilen. Och så får man höra den andra säga det och då kan man kanske förlåta. Tyvärr är det ju alldeles för fullt i skolans värld av vad vi kallar för falska förlåt. Man har fått höra sedan man var liten att säg förlåt så blir det bra. Och sen till sist så använder ju eleverna det. Förlåt då, säger man. Sen går man och slår den där eleven i magen nästa rast. Och så säger man ja, förlåt. Alltså, det har ingen verkan längre. Så att, vi brukar säga att syftet med medlingen är ju att eleverna ska förstå varandra, få empati och sen hitta en överenskommelse om hur de ska vara i framtiden.
Hur kan den se ut? Ett exempel hur den konkret kan se ut, den överenskommelsen. Vore intressant att höra.
Ja, men visst. Och du sätter ordet på förutsättningen här, att den ska vara konkret. För ofta så kanske man har en överenskommelse att men det här ska inte hända igen, eller liksom, vi ska respektera varandra eller så, men det är ju väldigt luddigt. Det är bättre att säga att om Anton tar illa upp över någonting Soran säger i fortsättningen, då ska Anton gå och säga det direkt till Soran, samtidigt som Soran verkligen uttrycker att han vill inte skämta på ett sätt som gör Anton eller någon annan ledsen.
Nej.
Och angående det här grupparbetet så ska de göra klart det. För nu kan de liksom skaka hand, sätta punkt och så ska de göra klart grupparbetet. Det skulle ju kunna vara en väldigt konkret överenskommelse. Istället för att säga att vi ska respektera varandra i fortsättningen, som är väldigt otydligt.
Så den konkreta respekten som de uttrycker för varandra, det blir en form av att signera ett kontrakt.
Ja, precis, precis. Och just att man så här kokar ner begreppet respekt till beteenden helt enkelt.
Det är bättre, va? Respekt är lite fel ord.
Precis. Säg att vi har gjort en annan... Ja, eller precis, det är ju inte fel ord, men det är ganska luddigt.
Mm.
Om vi har en annan medling mellan två elever som det har varit liksom tjafs i kompisgruppen och de har sagt och gjort dumma saker, och då kanske de också säger så här, men vi ska vara snälla med varandra och låta alla vara med.
Ja.
Kanske man behöver fråga, men vad säger du? Vad betyder det att vara snäll för dig? Ja, man säger hej på morgonen, man bjuder in, man låter någon sitta vid bordet, man frågar om någon ska följa med. Ja, men vad bra, tack. Och du då, vad betyder det att vara snäll för dig? Jo, men det betyder samma sak, och man kan också få låna saker av varandra. Så här, ja, men vad bra, då har vi gjort det konkret. Vi bjuder in varandra, alla får vara med och man kan få låna ut saker till varandra. Istället för bara vara snäll. Så att, för att det är ju balansgång det där. Vi vill inte ge eleverna lösningen på hur de ska bete sig. Samtidigt måste vi hjälpa dem att själva tänka kring lösningar. Så att det handlar ju mycket om att ställa öppna frågor. Om ni blir osams igen i klassrummet, hur skulle ni kunna göra då? Vi har en tredje kompis här i gänget, Kajsa. Hur ska vi göra med henne? Hur vill ni vara mot henne?
En mental förberedelse för om situationen eller en liknande dyker upp igen.
Ja, exakt. Precis. I vissa fall gör vi till och med ett litet kontrakt. Där vi skriver överenskommelsen, vi skriver datumet, vi skriver vem som var medlare, eleverna får skriva på, vi kopierar det i 3 exemplar, de får varsitt, skolan får 1. Så blir det lite högtidligt och man har dokumenterat. Så ja, det kan man laborera med, överenskommelsen. Och det är väl det man ofta missar också, om det blir för mycket fokus på skuldfrågan. Vem har gjort vad? Exakt vad det var som hände? Vem gjorde fel? Be om ursäkt till varandra. Då kanske man lite glömmer bort det här. Hur ska vi vara med varandra i framtiden?
Undersöker ni också om det finns en underliggande konflikt som är det stora problemet?
Ja, det där är ju väldigt vanligt förstås, att vissa elever tenderar att vara inblandade i många situationer som händer. Och vi brukar prata om en liknelse med ett isberg, där ju det som finns över ytan, det är det vi kan se. Och där uppe är det ju själva sakfrågan, typ han tog min mobil, han skrev dumma saker, jag får inte vara med. Och där uppe finns ju elevernas beteende, vad de säger och gör, det kan alla se. Och ofta fastnar man ju i det. Man vill lösa situationer på skolgården, vad var det som hände på fotbollsplanen, man försöker få reda på exakt vad var det som hände och liksom lösa det den vägen. Men precis som ett isberg, så i en konflikt är den stora delen finns ju under ytan. Och det är den delen som det blir skeppsbrott så att säga om man inte tar hänsyn till och kör på. Och där under ytan finns ju elevernas känslor, blir arg, man är ledsen. Och det finns ju elevernas tankar och tolkningar. För jag tror alla som jobbar med ungdomar har varit med om situationer där två eller flera har varit i exakt samma situation. Men de har helt olika berättelser om vad det var som hände. Så att det är viktigt då att eleverna får lufta och berätta om sina olika tankar och tolkningar. Men därunder finns ju också den personliga historien, hemförhållanden, hur har det varit på en tidigare skola. Och vi pratar också mycket faktiskt om elevernas grundläggande behov. Därför att alla vi människor, vuxna, barn och ungdomar, har ju liknande behov av att känna oss trygga, fysiskt trygga, psykologiskt trygga, känna oss delaktiga, att vi får vara med i en grupp, att vi blir respekterade, att det vi gör är meningsfullt och så vidare. Och ofta är det ju där skon klämmer. Där finns problemet som gör att en elev hamnar i konflikter. Och det där jobbar ju de allra flesta skolor väldigt aktivt med. Man ser att det finns elever med särskilda behov. Man försöker tillgodose de behoven. Och det är ju där man kanske ska börja innan man börjar gå in i medlingar. Men med det sagt så i alla konflikter finns det material under ytan och man behöver prata om känslor, tankar och behov och det är just det man får till i medlingen. Därför att om vi försöker lösa konflikten där och då på skolgården, då kommer vi hamna i, nej men Soran, Anton säger att Soran han skämtar och Soran säger han tog min mobil, han är dum i huvudet, nej, det är inte, ja du vet, man kommer inte ner under ytan. Och det gör man i en medling därför att då sitter man ner i lugn och ro och man sätter de här ramarna, förklarar spelreglerna och frågar just som en sådan, hur kändes det för dig när han tog din mobil? Så då kan vi få både elever som hamnar ofta i konflikter och elever som inte gör det att berätta kanske lite mer på djupet.
Är det det när de berättar lite mer på djupet inför varandra, är det det som kan göra att de får just den empatin som är så viktig?
Ja, det är ju precis så vi tänker. Och om man då tar de här eleverna som ofta hamnar i konflikt så kanske de har kanske ofta inte fått ha det samtalet på det sättet. Utan ofta är det ju att någon säger till dem och skärp dig och så här får man inte göra och så vidare. Så att de får liksom aldrig riktigt höra från en klasskompis hur deras beteende påverkar dem. Sen är det ju viktigt att säga att medling är ju sällan den enda åtgärden. Utan det behövs ju mycket individuellt stöd. Det kanske behövs tydliga liksom, disciplinära, men att man har allvarliga samtal, att man är tydlig med reglerna och så. Så att vi brukar säga att medling syftar ju till att reparera relationen mellan eleverna. Medan sen behöver ju också skolan upprätthålla skolans regler. Om någon bryter mot regler, då behöver man hantera det. Men det gör vi inte i självaste medlingen. Där är vi opartiska och sen tar vi samtalet med eleverna individuellt om det de har gjort fel så att säga och det de måste ändra på.
Skulle du kunna, för det tycker jag är intressant, de här öppna frågorna som ställs. Skulle du kunna nämna någonting mer om det? Kanske ett par exempel fler?
Ja, precis. Nej, men utöver att fråga hur de har upplevt situationen så brukar vi ofta fråga vad har situationen fått för konsekvenser för dig? Och då kan det ju vara så, nej men jag får sitta i den här medlingen, det är skittråkigt, jag får inte vara och spela fotboll. Eller nej, men jag har hamnat utanför i gänget eller jag blev liksom, ja, jag blev avstängd från den här chattgruppen. Eller, så att man också får berätta hur liksom, vad har det här påverkat, på vilket sätt har det påverkat mig? Och vi brukar också alltid ha med att de får fråga varann frågor. Anton, har du någon fråga till Soran? Och det är där vi vill få igång en liten dialog också mellan eleverna. För i början av medlingen vill vi att de ska berätta för varann och lyssna på varann. Och kanske inte kommentera så mycket på varann.
För grunden är just som du sa i början, det är ju att eleverna ska få verktyg att kunna lösa konflikten mellan varandra på egen hand.
Precis, och därför försöker vi ställa de viktigaste frågorna på ett öppet sätt. Och det är inte så många, det är berätta vad som har hänt, hur tänkte du då, hur kände du då? Vad fick det för konsekvenser för dig? Vad tror du att den andra hade behövt? Vad hade du behövt? Vad kan du ta ansvar för? Och hur vill du ha det i framtiden? Så det är egentligen de frågorna som vi igen och igen och igen vill fråga eleverna. Så att eleverna blir bra på att uttrycka sina känslor, sina tankar och ta ansvar. Samt hitta lösningar.
Och att det blir ett äkta svar, ett riktigt svar.
Det är ju där som den som ska leda det här samtalet behöver bygga upp ett förtroende. Så att inte eleverna sitter och säger osanningar eller bara försöker vara till lags eller bara komma därifrån så fort som möjligt. Så att vi börjar att prata om vad var det som hände och det ansvaret och sen tar vi det framåt mot lösningen. Så att man inte bara hoppar runt, eller ibland så kan det vara att man fastnar på någon sakfråga. Anton säger, men han skrev att jag hade 55 i skostorlek. Ja, men det var bara ett skämt. Nej, det var inte alls ett skämt. Jo, det var det visst. Alltså de fastnar i det här och kommer inte vidare och framåt. Och man börjar prata om, var det här ett skämt eller inte? Istället för att prata om hur har de olika personerna känt. Så det är väl det jag menar. Och jag vill också ge ett till tips när det handlar om strukturen.
Ja,
som,
det är bra.
Ja, och det är faktiskt att vara ganska medveten när man bestämmer hur placerar vi eleverna i rummet.
Det har jag tänkt på också.
Vi rekommenderar faktiskt då att vi sätter eleverna mitt emot varandra. De sitter ansikte mot ansiktet så att säga. Och jag som medlare sitter i 90 graders vinkel mot dem. Och ja, många de vill ju snarare säga att vi sätter eleverna så att de tittar på mig. Vi sitter i någon typ av triangel då, där eleverna är vända mot mig. Och då är ju frågan så här, om jag frågar Anton, vad var det som hände? Eller Anton, hur kände du? Kommer då Anton att säga det till mig eller kommer han att säga det till sin klasskompis Sora? Jo, han kommer ju vända sig till mig och så kommer han säga, Soran är dum i huvudet, han skämtar alltid, han är helt respektlös. Alltså, man kommer säga han istället för du. Och oftast använda hårdare ord. Därför att om man vänder sig direkt till en klasskompis, då blir det oftast lite mjukare om man säger, men när du skämtar så blir jag ledsen. När du skrev det om fötterna så påverkar det. Ja, så att det är ett trick, att man vänder eleverna så att de sitter ansikte mot ansikte. Men, och då är det ju många som tänker så här, oj, det där blir ju jättekonfrontativt. Hur kan ni göra så? Tänk om eleverna kommer i affekt. Och ja, det är ju sant till viss del. Och vi säger aldrig till eleverna, nu måste du kolla sådan i ögonen Anton, titta på honom när du svarar. Nej, vi säger tilltala sådan, Anton berätta för sådan. Eller sådan vänder till Anton när du pratar, tala inte till mig, tala till Anton. Hör du skillnaden där? Det är liksom inte kolla han i ögonen utan tilltala honom med du istället för han. Det är ju det vi vill uppnå.
Men du sa att vända sig, tittar de varandra i ögonen då när de säger det här?
Nej. Nej, men alltså, oavsett om man då medlar mellan barn och ungdomar eller vuxna så tittar de varann väldigt sällan i ögonen i början. För då är det ju spänt i rummet. Det är en väldigt ovanlig och känslig situation. Och de sitter och pillar på nagelbandet och tittar i taket eller någonting sånt.
Är det aggressioner i luften då ofta, eller?
Det är väl en spänd situation skulle jag säga. Inte aggressioner ofta, men det är en ovanlig situation och man känner sig lite... Ja, vad är ordet? Obekväm kanske inför den andra. Man har kanske sagt och gjort väldigt dumma saker mot den andra. Den andra har kanske sagt och gjort dumma saker mot mig som jag liksom sitter på och vill förstå, försöka få den andra att förstå hur dumt det här var. Så det är en spänd situation. Men om man ska vara helt ärlig så är det ju inte helt ovanligt att eleverna blir fysiska mot varandra på en skolgård och att det ändå går att ha ett bra samtal, även om man förstås måste sköta sina uppgifter med incidentrapportering och utredning. Men det kan man göra väldigt bra parallellt med medlingen faktiskt. Man kan göra en incidentrapport och sen så gör man en liten utredning eller undersökning. Och det är ju förmötet. Och sen gör man en åtgärd och det är medlingen. Så att faktum är att det passar väldigt bra ihop liksom skolans rutiner där. Men jätteviktigt då att man gör en noggrann lämplighetsbedömning och inte sätter sig och medlar in. Och för att vara krass då så kommer man inte alltid fram till en lösning vid det första mötet, utan ibland så behöver man jobba lite mer med eleverna. Kanske individuellt, ge dem lite mer stöd, kanske träffas en gång till för att komma fram till en hållbar lösning. Ja, förmötet har ju flera syften. Det är ju inte bara att höra vad eleverna har sagt, utan det är viktigt att komma ihåg att vi förbereder medlingen, att vi faktiskt lyssnar aktivt på eleven. Så även om det inte blir en medling så kan det nog hända att eleven står på en annan plats i relation till konflikten så att säga än innan. Och så pratar vi om hur vill eleven ha det i framtiden, så att eleven är redo med ett förslag till den andra inför det här då kontraktet som man ibland upprättar. Så att absolut, vi förbereder eleven så mycket vi kan.
Så att eleven får en bild av det här kommer du att kunna uppnå med medlingen.
Exakt. Och egentligen en tydlig bild av vart kommer vi att sitta, hur kommer vi sitta, vem kommer vara i rummet, vad kommer det att gå ut på. Så att vi vill göra det så tydligt som möjligt. Vi vill ju skapa förtroende för eleven i förmötet och vi vill visa att vi är opartiska. Så vi brukar säga faktiskt att förmötet är det viktigaste mötet vid allvarliga konflikter. Det är den förberedelsen som gör om medlingen kommer att bli bra eller om det kommer bli ett lite svårare möte.
Tack så mycket, Oskar Palmenfelt, för att du hade tid att ställa upp.
Tack så mycket.